Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Grattis, Krull och Kriminell fortsätter släppa nytt bara hos Podme. Första två veckorna, gratis.
Jag blev utom mig av lycka när vi fick reda på att flickvännen var gravid. Mitt straff var långt och att upprätthålla familjerelationer är svårt när det är en mur emellan. Jag hade suttit i snart 2,5 år. Nu skulle vi få ett gemensamt barn och sonen skulle få ett lilla syskon. Plötsligt kändes allt fräscht igen. Hela vår familjesituation fick sig en knuff och vi blickade mot framtiden ihop istället för att tänka på vad som var tufft idag. Mödravårdscentralen hade producerat en bok som skulle lära papporna om graviditeten. Den var uppdelad i 40 veckor och förklarade hur fostret utvecklades från vecka till vecka. Jag var hela tiden så rädd att det skulle hända barnet något. Att min flickvän skulle drabbas av missfall eller någon annan olycka. Att jag aldrig vågade läsa i förväg. Jag läste om den aktuella graviditetsveckan. Sen la jag undan boken och gick runt och oroade mig tills det var dags för nästa kapitel. Jag väntade ivrigt. Jag var 28 när vi fick beskedet och jag skulle hinna fylla 29 innan barnet föddes. Ibland när straffet kändes långt och cellen trång kunde tankarna krypa sig på. Jag är nästan 30, har ingen fast inkomst och sitter inne. Men barnet gav mig någonting att tro på igen. Jag har någonting ändå. I juni 2006 föddes vår dotter. Hon kom 2 veckor för tidigt, så jag hann inte läsa ut boken från mödravårdscentralen förrän senare. Men det gjorde ingenting. Hon var perfekt. Jag fick se bilder på henne samma dag som hon föddes. Mamma hade åkt över till Finland för att hjälpa till med allt det praktiska. Hon och sonen kom på besök bara några timmar efter förlossningen. Beskedet hade jag fått nästan direkt. Några plitar hade kommit in i cellen. Vi fick precis ett telefonsamtal. Grattis, du har blivit pappa. Normalt var relationen mellan oss frostig, men det där var fint av dem. 4 dagar efter födseln skulle jag få min första permission. 1 timmes övervakat umgänge med familjen. Jag kunde knappt vänta. En halvtimme innan kallade anstaltens säkerhetschef in mig. Du ska vara bojad hela tiden, sa han med myndig röst. Lägg av, sa jag. Jag ska träffa min dotter för första gången. Jag vill hålla henne i famnen. Säkerhetschefen funderade en stund. Sen tog han fram papper och penna. Rita din lägenhet, befallde han. Jag ritade. Hallen och köket och vardagsrummet och sovrummet. Var sängen och de andra möblerna stod. Han studerade teckningen noga. Där, sa han. Du får sitta i soffan en timme. Vi kommer att ha två personer i lägenheten och du får inte resa dig. Okej, sa jag. Låt mig ringa och fråga om portkoden så vi kommer in. Vi kanske redan vet din portkod, svarade säkerhetschefen snabbt. Jag kunde bara garva åt alltihop. Vi åkte kortege med flera bilar. När vi kom fram gick snutar med hundar runt och kollade parkeringen. En hundförare kom fram till mig, kollade mig stint i ögonen och visade demonstrativt sitt vapen. Jag skakade på huvudet. Det var överdrivet. Den enda tanke jag hade i huvudet var att äntligen få träffa min dotter. Jag skulle aldrig komma på tanken att rymma från henne. Tvärtom. De skulle få kämpa för att hålla mig borta. Men visst. Jag satt på en livstidsvolta och ett flyktförsök hade sett dåligt ut. De tog det säkra för det osäkra. Dottern låg och sov när jag kom in i lägenheten och jag lekte lite med sonen så länge. Efter några minuter var det dags. Jag ska hämta henne, sa min flickvän. Plitarna tog av handfängslen och jag satte mig i soffan. Min flickvän kom in i rummet och la henne i mina händer. Det var första gången jag fick hålla henne. Och det var det största jag någonsin känt. Ingenting annat hade kommit i närheten. Hennes mun började röra sig mot mitt bröst. Den letade efter en tutte att suga på. Jag skrattade av lycka och förklarade för mitt 4 dagar gamla mirakel. Jag ska göra allt för dig. Men det där kan jag tyvärr inte hjälpa till med. Vi tog några bilder innan det var dags att gå. När vi gick ner för trapporna höll några grannar på och flyttade. De fick se mig bojad och ropade förskräckt till snutarna. Vad är det som har hänt? Det är bara jag som har varit hemma och hälsat på, ropade jag tillbaka, fortfarande lika glad. 3 månader efter födseln var det dags för dop. Vi hade valt namnet Penelope, efter Odysseus fru i den grekiska mytologin. Hon hade fått vänta i 20 år på att hennes make skulle komma hem efter kriget i Troja. För mig betydde namnet att min egen Penelope skulle få vänta i 15 år innan hennes pappa kom hem. Det var ett namn som symboliserade hopp. Att det gick att klara av lång tid ifrån varandra om man hade tillräckligt starka band. Som de en far har till sin dotter. Jag tänkte på min familjesituation redan när jag lärde mig om Odysseus och hans hustru första gången. Det var när jag pluggade gymnasiet på kåken. Innan dess hade jag ingen aning om vilka de var. På Jordbros gator var det ingen som kände till de här historierna. Anstalten beviljade mig en timmes ledsagad permission. Den här gången gick de inte med på att jag skulle få ta av mig handfängslet ens i kyrkan. Kompisarna från Finland och flickvännens familj var redan på plats när vi anlände. Mamma och pappa också, och Jarmo och Jarko. Och Kalle förstås. Brorsan hade fått barn medan jag satt för Solvalla. Han hade inte velat ta med sonen till fängelset, så det här var första gången vi sågs. Farbror Janne, skrek grabben och sprang mot mig. Jonathan! Jag böjde mig ner och han kastade sig i min famn. Men varför har du handklova på dig? Din pappa får berätta sen, var allt jag kunde komma på att säga. Prästen försökte prata förnuft med plitarna, men det var lönlöst. Kan ni inte ta av bojorna under ceremonin ens? Nej, det kan vi inte göra. Efter ceremonin skulle vi ta bilder. Jag höll dottern i famnen. Tanken var att hennes kropp skulle täcka handbojorna. Men redan efter några sekunder lämnade jag bort henne. Hon kände bojorna i ryggen. Hon var ju fortfarande ett spädbarn och den hårda metallen fick henne att börja rågrina. Vi ställde oss upp på nytt. Den här gången fick flickvännens son stå framför mina händer istället. Jag kände att barnen led och blev irriterad. Ta bilderna snabbt nu. Egentligen var tillställningen fin. Familjen och vännerna var på plats. Men bojorna var en katastrof. Allting i mitt kriminella liv påverkade barnen negativt. Det kändes bara fel. Det fanns möjlighet till familjebesök i fängelset. En gång i månaden fick man rita, leka och äta med barnen i 3 timmar. Det var också den enda gången det var tillåtet att ha fysisk kontakt med sin fru eller partner. På helgbesöken var det förbjudet. När Penelope föddes fick min flickväns son följa med på de här besöken. Men innan hade han varit tvungen att träffa mig genom ett plexiglas. Det spelade ingen roll hur nära band vi hade. Det var bara biologiska barn som berättigade till barnbesök. Första tillfället hade varit tufft. Han hade en liten bil som han körde runt med på bordet på andra sidan plexiglaset. Jag försökte göra pajasminen genom rutan, muntra upp honom. Men jag märkte att han tyckte att situationen var jobbig. Efter det här tar vi aldrig med honom på plexibesök igen, hade jag sagt till tjejen efteråt. Den där upplevelsen påverkade mig mycket. Han såg ju på mig som en styvfar. För honom spelar ingen roll vad jag hade gjort. Jag var en lekkamrat och en trygghet. Någon han litade på. Jag och flickvännen flyttade ihop först efter klippningen. Men jag hade hängt mycket med sonen redan innan dess. Att natta honom var underbart. Den allra första gången jag läste godnattsaga för honom somnade vi bägge två. Efter en timme hade flickvännen kommit in. Det var meningen att du skulle natta honom, inte dig själv. Vi hade spenderat så mycket tid tillsammans. När flickvännen jobbade var jag hemma och tog hand om honom. Nu fick han knappt träffa mig längre. Det fick mig att tänka. Hur många andra barn till fångar blev också berövade sina föräldrar? Jag pluggade. Företaget rullade på. Penelope och resten av familjen mådde bra. Det kändes som om allting började ljusna. Beslutet om omplacering kom som en blixt från klar himmel i slutet av 2006. Jag skulle flyttas till Riihimäki. Anstalten hade högsta säkerhetsklass och var tillsammans med Åbo känd som det hårdaste fängelset i Finland. Några fångar hade begärt förflyttning från Helsingfors centralanstalt. Det var kvinnomisshandlare och golbögar och sådana som ingen vill ha runt sig, och de hade flyttat av egen vilja. Men anstaltsledningen menade att jag hade hotat dem. Omplaceringen till Riihimäki var ett straff. Flytten skulle komplicera allt. Riihimäki låg 2 timmar från Helsingfors och resorna dit med 2 barn skulle bli en prövning för flickvännen. Penelope var ju bara 4 månader gammal. Och dessutom funkade studierna bra i Helsingfors. Jag överklagade självklart. Det hjälpte inte. Anstaltsledningen hade bestämt sig. Ännu en gång skulle mina problem gå ut över barnen. Murarna runt Riihimäki var 11 meter höga. Överdrivet. Men det var väl för att förmedla intrycket av att det inte ens var lönt att försöka rymma. Även om jag tvingades längre bort från familjen så kom jag närmare en bror. Leo och jag hade inte träffats sedan hovrätten slog fast livstidsdomen. Han hade blivit kringflyttad rätt intensivt och hunnit sitta på flera kåkar i östra Finland. Nu möttes våra vägar igen på Riihimäki. Det var fett kul att ses. Vi satt på olika avdelningar men hade promenad samtidigt, så 1 timme om dagen kunde vi snacka och garva åt gamla minnen ihop. Leo hade alltid gillat musik och varit DJ när han var yngre. Nu ville han ta upp intresset igen. Jag skriver texter, berättade han och sa att han letade efter en rappare att knyta till sig. Jag var inte så inne på hiphop men blev självklart glad för hans skull. Det var schysst att se att han också försökte göra någonting positivt av tiden. Ja, det låter häftigt. Kul för dig, Leo. Några år tidigare hade jag haft kontakt med en Aftonbladet-journalist som hette Lennart Hård. Han hade skrivit en artikel om mig efter Solvallamordet. Visst, den hade doftat lite kvällstidning, men den hade ändå varit saklig och inte alltför sensationell. Så jag hade skrivit till honom och tackat. Lennart hade skrivit tillbaka och frågat om jag ville ställa upp på en intervju. Jag hade avböjt med tanke på mitt tidigare löfte till Dick Sundevall. Men jag hade också lagt till att om du vill skriva en bok så är jag intresserad av att spåna om det. Minnet kom tillbaka till mig där jag stod på rastgården. Du har rätt. Det vore kul att berätta våra historier någon gång, sa jag till Leo. Leo hade redan hittat sitt sätt att berätta. Han skulle göra det genom musiken. Själv letade jag fortfarande efter mitt. Efter 2 månader på banan, Riihimäkis vanliga avdelning, var det dags att röra sig igen. Men den här gången skulle jag inte flytta till ett nytt fängelse, utan omplaceras innanför samma murar. I januari meddelade plitan att jag skulle ner i bunkern. Jag fick ingen förklaring utöver att jag skulle ha påverkat andra intagna negativt. I beslutet stod det att jag gjorde andra fångar rädda och vilda. Men det fanns inget konkret. Inga påhittade påståenden om att jag hade slagit eller hotat någon. Bara diffusa saker som inte gick att bemöta. Men kanske hade beslutet inte så mycket med mig att göra. Av bunkerns totalt 8 platser var 6 lediga och anstalten fyllde alla på samma dag. Bunkerplatser är dyra, så ledningen tyckte väl att det var synd att inte utnyttja dem. Jag skulle bli sittande där i 8 månader, första vändan. Bunkern var kal som en anhållningscell, golv, väggar och tak i betong, en säng som också var betong och en ståltoa. Inga hyllor och fönstret gick inte att öppna. När man tryckte på en knapp i taket kom det 4 liter vatten åt gången. Knappen vid handfatet gav 1 liter. Att duscha eller tvätta händerna tog sin tid. Man hann bara bli blöt innan det var dags att trycka igen. Reglerna för besök var strängare än på banan. Jag hade familjebesök 1 gång i månaden, men på helgbesöken fick jag träffa tjejen och dottern genom plexiglas. Jag såg Penelope ta sina första steg medan hon lutade sig mot det där plexiglaset. Det var fantastiskt. Men tänk om jag hade fått plocka upp henne efteråt och visa hur glad jag var. Det som ändå var positivt var att jag var omgiven av bra folk. Även om cellerna var skit så var grannarna rekokillar. 3 timmar om dagen hade vi gemensamhet. Vi fick gå 2 och 2 till köket och gymmet. Samma sak under den dagliga timmens promenad i den 20 kvadratmeter stora buren. Dessutom var bunkertiden bra för studierna. Jag gjorde ett väldigt noggrant årsbokslut för företaget och sen koncentrerade jag mig helt på att plugga inför studenten. Att ta studenten är en stor grej i Finland och examen ser annorlunda ut än i Sverige. Man är tvungen att avlägga minst 4 godkända ämnesprov. Som mest satt jag 5-6 timmar om dagen och läste matte och finska i cellen. Proven skrev jag under sommaren 2007 i Plitarnas fikarum. Studentexamensnämnden skickade 2 behöriga examensvakter som turades om att övervaka. Varje prov var beräknat att ta 6 timmar, så de behövde väl avbyte. De andra fångarna som klarat proven fick åka till Riihimäki gymnasium med ledsagare för att ta emot sina vita studentmössor. Men jag satt ju bunkrad så istället kom rektorn och studievägledaren till cellen. De hade med sig ett litet glasspaket som vi delade på i Plitarnas fikarum. Någon studentmössa fick jag aldrig, men jag fick mina betyg. 1 etapp var avklarad. Målet var fortfarande att bli auktoriserad revisor. Nu var nästa steg universitetet. Samtidigt hade Leo gjort verklighet av sitt projekt och grundat hiphopgruppen han snackat om. Han kallade den Kartellen. När bunkertiden var över flyttades jag tillbaka till Helsingfors. Jag smugglade in en bärbar dator i cellen som jag kopplade upp med ett USB-modem. Jag hade inte haft tillgång till nyheter från Sverige på 8 månader. Och det första jag gjorde var att surfa in på svenska sajter för att kolla läget på andra sidan Östersjön. Det tog inte många minuter innan jag förstod att Kartellen hade exploderat. Hypen var överallt. Shit. Leo gick verkligen vidare med det här, tänkte jag. På hemsidan hade han skrivit: Kartellen grundades i bunkern på Riihimäki av Leo Kinesen Carmona och Janne Babyface Ranninen. Det värmde. Och visst var mina berättelser också en del av råmaterialet, men Kartellen var Leos grej från början till slut. När jag ringde till Sverige var det många som ville gratulera och ösa beröm över Kartellen. Det var kul att höra, men mitt svar var alltid detsamma. Leo ska ha 95% av all cred. Det är han som är Kartellen.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Leo skrev texterna, men han satt ju fast här i Finland så han kunde inte spela in dem själv. Istället var det Sebbe Staxet och Kraja Kaka Kvek, två unga rappare från Stockholm som frontade gruppen, och de gjorde det bra. Jag låg i cellen och lyssnade på de tidiga låtarna på MySpace. Jag gillade vad jag hörde. Det var ju våra historier de rappade om. Mina och Leos och Chitos. Våra upplevelser, medgångar och motgångar. Kartellen gick ut väldigt hårt. Det var första gången gangsterrap gjorts på svenska av folk som hade levt livet och inte bara snackade. Råheten i text och musik blev för mycket för många. Kartellen anklagades för att glorifiera kriminalitet. För min del stod beslutet att lägga ner kriminaliteten helt och hållet fortfarande fast. Men det var inte så att jag dömde dem som fortfarande körde på. Och dessutom fanns ett starkt politiskt budskap. Jag visste att Leo brann för förorterna. Musiken handlade om segregation, rasism, orättvisor och klassklyftor. Jag stödde det helhjärtat. Leo hade alltid varit vänster. Han hade det med sig hemifrån. Jag hade också minnen av hur jag som liten gick i första majtåget med morsan och farsan. Och fortfarande var jag mer vänster än höger. Men jag hade aldrig varit den som kastade mig in i djupa politiska diskussioner. Jag hade alltid tyckt om gräsrotspolitik. Tanken på att förändra det du kan runt dig, snarare än att prata om samhällsutvecklingen och de stora principfrågorna. Det behövs också, men det var inte min grej. Jag skrev också en helt egen text till Kartellen. Sebbe spelade in den i Sverige. När den var ganska grov och när det var dags att släppa första skivan tyckte de andra inte att den passade. Istället släpptes den på YouTube, där den fick tiotusentals lyssningar. Den hette Hälsning från Babyface. Några verser löd: jag borde stått på mig och backat från din smuts. Istället till helvetet fick första klass skjuts. Med naiva ögon såg jag hur allt blev fel. Ingenting var nog. Du ville bara ha mer. De säger med tiden så läker alla sår, men det gör fortfarande ont fast åren går. Jag har legat vaken i nätter. Hur kunde detta hända? Sten efter sten har tankarna fått vända. Där ute var jag på topp och långt ifrån en torsk, men nu sitter jag på Life i Helsingfors. Vad fan hände? Du kunde lysa en stund och trodde du var stjärna, men vi såg laddet käka upp din hjärna. Livet är värdefullt. Sälj dig inte som en hora. Samarbeta med grisen. Du kommer att förlora. Det existerar inget skydd nog för dig som vittnar. För ingen respekterar en man som har en fitta. Du tror att du gör något bra när du sväljer Ainas sats. Mannen, lyssna. Vi sätter dig på plats. En offentlig avrättning eller en grop i skogen. Mannen, vi klipper dig när tiden är mogen. Låt detta vara läxan för dig som tänkt gola. Var en man. Ingen respekterar en hora. Så länge jag hade datorn kunde jag bolla texter och beats. Den var en guldgruva på det sättet. Vi var 3 stycken som delade på den. När möjligheten att få den insmugglad uppenbarade sig visste vi redan från början att vi skulle torska för den förr eller senare. Så det var lika bra att använda den maximalt så länge det gick. Vi turades om att ha den 8 timmar var och alla använde den till sina olika grejer. En av oss spelade mest nätpoker. Den andra höll kontakt med familjen genom Skype och visade upp cellen för barnen. Men jag tänkte att snuten kunde kolla på tjejens IP-adress och ville inte kontakta Penelope eller stuvsonen genom den. Samtidigt som datorn hade vi tagit in en liter whisky och en liter rom och ordnade fest på avdelningen. Vi hade citron och tillbehör och ordnade en liten bar. Utanför cellen såg jag en annan av avdelningens livstidare kasta lystna blickar. Kom in och ta en whisky, föreslog jag. Han tog en klunk och såg ut som han hamnat i himmelriket. Fan, jag har inte druckit whisky på 9 år. Vi blev knappt ens fulla, men frihetskänslan var oslagbar. Datorn fick vi behålla i 7 månader innan det blev razzia på avdelningen. Jag satt och spelade poker när jag hörde plitarna gorma. Snabbt slängde jag ner datorn i tvättkorgen och la en handduk och lakan över. Jag förstod att de skulle hitta den, men jag var tvungen att försöka. Och det fanns ingen annanstans att gömma den. Vi hade gjort upp att den som hade datorn när plitarna kom skulle ta ansvaret, och jag tog självklart på mig allt. Det fanns ju ingen anledning att 3 skulle torska om det räckte med en. Jag blev flyttad till sluten avdelning och fick 5 dagar i isoleringen. Inget av det var något problem. Men anstalten drog också in familjebesöken i 4 månader. Det var ett straff som gick ut över dottern på grund av något hennes pappa hade gjort. Och det sved. Det kändes som att jag hade svikit Penelope ännu en gång. 2009 tog det slut mellan mig och Penelopes mamma. Vi hade varit tillsammans i 5 år och av dem hade jag suttit inne nästan hela tiden. Till slut tog det ut sin rätt. Det blev för tungt helt enkelt. Det tärde på oss bägge och jag hade minst 7 år kvar på Voltan. Jag hade inga permissar och familjebesöken var bara 3 timmar en gång i månaden. Varannan gång tog hon med sig barnen, varannan gång kom hon själv. Det var den enda tid vi hade ihop. Men ett förhållande kan inte överleva på 3 timmar i månaden. Det var tråkigt, men det var ingens fel och inget att göra något åt. Till en början fortsatte det funka bra med besöken. Hon lämnade barnen på anstalten och hämtade dem när besökstiden var slut. Rutinen rullade på som vanligt. Första gångerna var jag nervös. Jag hade ju aldrig varit ensam med min dotter förut. Shit, grejer jag det här? Tänk om det händer något? Kommer jag behöva trycka på knappen och be plitarna om hjälp? Men det flöt på som rinnande vatten. Jag bytte blöjor och lekte. Och jag märkte att min kontakt med barnen blev bättre. Nu kunde jag rikta all min uppmärksamhet mot dem. De första besöken var stuvsonen alltid med. Men sen ville hans biologiska pappa inte att han skulle besöka mig mer. Det gjorde ont. Men jag kände inte att det fanns något annat val än att respektera det. Även om jag älskade honom som min egen, så hade han redan en pappa. Och det enda rätta var att den pappan fick bestämma. Vi fortsatte att ha sporadisk kontakt. Och varje gång jag skickade en present till Penelope såg jag alltid till att han också fick någonting. Sen började besöken avta. Penelopes mamma kom förbi allt mer sällan. Istället kom hennes släktingar förbi med barnen ibland. När min mamma besökte Finland tog hon med sig dem till fängelset. Helsingforsanstalten hade 2 olika familjelägenheter. En etta och en lite större 2. De var schyssta. Det fanns ett litet sovrum, ett kök där man kunde laga mat och ett badrum med dusch. Själva lägenheterna gick det inte att klaga på. Problemet var tillgängligheten. Timmarna man fick var för få. Och på vissa fängelser fanns det bara möjlighet att låna familjerummen 3 dagar i veckan. På onsdagar, lördagar och söndagar. Det räckte inte åt alla fångar som behövde ta emot besök av sina barn eller partners. Lägenheterna fanns ändå där. Personalen också. Det hade inte kostat mer resurser att utnyttja dem alla dagar i veckan eller låta fångarna tillbringa natten där med familjen. Att barnen får träffa sina föräldrar 3 timmar i månaden är katastrof. Säkerheten var hög. Allt som besökarna skulle ta in i rummet var tvunget att kontrolleras av hundar. Och från min sida fick jag inte ta med mig någonting alls. Men jag ville ge min dotter presenter och var fast besluten att inte låta mig hindras av deras idiotiska regler. Kåkens förråd låg på vägen till familjerummet. Om jag beställde någonting var anstalten tvungen att förvara det i förrådet. Reglerna sa att de inte kunde returnera redan betalda varor till leverantörerna. Och eftersom man var tvungen att byta om till kåkkläder för familjebesöken så stannade man alltid till vid förrådet. Just det, jag har en present till dottern här också, brukade jag säga. Plitarna blev helt galna. Du kan bara beställa saker åt dig själv, inte åt ditt barn. Jag tänker inte sitta här i 10 år utan att kunna ge min dotter presenter, svarade jag. Det var mycket tjafs, men jag fick med mig presenterna till slut. Och vissa såg mellan fingrarna. De hade barn själva och förstod. Jag köpte med mig en CD-skiva, en DVD med någon barnfilm eller vad som helst. Huvudsaken var att jag hade med mig någonting litet varje gång. Vi sågs ju bara en gång i månaden, så det var viktigt att visa Penelope att jag brydde mig. När jag först fick familjebesök fick jag laga egen mat också. Jag gjorde pizza och äppelpiroger på avdelningen som jag sen gräddade i besöksrummet. De stod i ugnen medan vi lekte och fick besöksrummet att dofta nästan som ett riktigt hem. Sen ändrades reglerna. Egen mat förbjöds. Det var onödigt, för lägenheterna hade ju fungerande kök. Och trist att vi inte fick spendera våra egna pengar på att göra besöken trevligare. Det fanns ingen rimlig anledning till beslutet. Det var bara en del i utvecklingen att göra fångarnas liv hårdare på alla fronter. För min del kändes det som att de ville ta ifrån oss någonting som fungerade bara för att jävlas. De ville inte att vi skulle kunna laga mat till våra barn. Vi skulle väl inte framstå som bra föräldrar helt enkelt. Barnen fick väl helt enkelt skylla sig själva om deras föräldrar begått brott. Om Sebbe var ansiktet utåt så stod det snart klart för alla att Leo var kartellens hjärta och hjärna. Han gjorde intervjuer från kåken och la ut texten om uppväxten i miljonprogrammet och hur dagens skattesänkningar födde nästa generations kriminella. Jag var tillbaka i Riimäki efter 3 år i Helsingfors och såg fram emot att sitta med Leo igen. Jag hade ett förslag om hur kartellen kunde expandera som jag ville dra för honom. Strax efter att vi fått hovrättsdomen 2005 hade jag lärt känna Peter. Det var en förortskille på 18-19 år, lång och smal, som såg vilsen ut på kåken i Helsingfors. Precis som jag varit i hans ålder. Han hade ett kort straff och vi hade ingen mer kontakt innan han åkte in nästa gång några år senare. Då hade kartellen blivit ett namn att räkna med i hiphop-Sverige och fått ett rykte som nådde över Östersjön. Peter berättade att han själv drömde om att rappa. Han kallade sig Peter K. och hade talang. De historier han ville berätta liknade våra egna, men framfördes på finska. Kopplingen till kartellen kändes självklar. Och Leo gillade idén att knyta honom till oss. Jag kände ju de tunga namnen på Helsingforskåken, de som hade inflytande. Och när jag skulle flyttas till Riihimäki igen sa jag till dem att Peter var en bra kille. Bad dem se till så att inget hände honom och att han hade det han behövde. Peter skrev ofta till mig och tackade för det. När han muckade presenterade jag honom för Kejo. Han lånade ut pengar så att Peter kunde komma igång med sin egen verksamhet. Det var bara kriminalitet som gällde. Han hade inte en tanke på att lägga ner. Som en vänskaplig gest bjöd han in mig att bli en del av affärerna. Jag tackade nej. Jag hade lämnat den biten bakom mig. Och dessutom hade Peter redan bevisat att han var en vän att lita på. Om min mamma kom till Finland fixade han skjuts åt henne. Om Penelope skulle till Sverige och hälsa på såg han till att någon körde henne till båten. Om jag köpte presenter eller kläder till min dotter så hämtade han ut paketen på posten. Jag såg honom som en lillebror. Peter åkte över till Sverige också. Vid den här tiden hade kartellen hunnit släppa 2 album och vuxit till en maktfaktor inom svensk musik. Jag sa åt Sebbe och grabbarna att ta hand om honom. De spelade in och festade ihop. Peter spelade även in en av mina texter. Om jag skriver en låt till min dotter Kan du rappa den då? Frågade jag. Självklart, Janne. Peter K och Sten Yxi stod för beats och rap och Sten Yxis dotter sjöng refrängen. De första två verserna var tillägnade Penelope innan låten gick över till att handla om alla barn som har en förälder i fängelse. Den sista versen dedikerade jag speciellt till min styvson. Anstalten gav mig en kort beledsagad permis för att vara med när videon spelades in på Hammond Linnas fängelsemuseum. Petter var smart. Han gjorde bra business men hade samma problem som jag haft i hans ålder. Han torskade på idiotvåld. Om någon inte betalade en skuld kunde han gå och skära upp personens ansikte. Småvoltorna avlöste varandra. Hans sista straff var runt ett år långt. Han placerades på Helsingforskåken igen medan jag satt kvar på Rihimäki. Men den här gången var jag inte orolig. Peter hade hunnit med stora grejer. Varit nere i Uruguay där han gjort affärer och spelat in en musikvideo med kartellen. Han hade gjort sig ett eget namn och behövde inte min hjälp längre. Peter gillade att festa. Förmodligen hade schizofrenin legat där latent hela tiden, så hade drogerna gjort sitt för att förvärra situationen. Han hade gjort slut med sin tjej och medan han satt fick han för sig att hon hade börjat hänga med bandidos. På Helsingforskåken hade de ett eget bord där de brukade hänga 6-7 stycken. Peter letade upp dem, ensam. Jag ska utplåna hela bandidos från Finlands karta, sa han. Min tjej ska inte vara hos er och festa som en jävla klubbhora. De kollade på honom som frågetecken. Några av dem kände honom sedan tidigare. Han hade själv varit och festat med dem. I eftermiddag ska ni komma tillbaka hit så ska vi lösa det här, sa Peter. Bandidos kunde ju inte backa. De ville inte spöa honom. De visste att han var en reko kille. Men man kan inte bete sig hur som helst i den kriminella världen. Människor har sina egna namn att bevaka och gäng har sina rykten att upprätthålla. Peter var både hård och driven av sina vanföreställningar. Han slog den första av dem innan tre stycken hoppade på honom. Alla hamnade på isoleringen. Plitarna förstod snabbt att Peter led av hallisar och körde honom till psyket. Han skrev till mig därifrån. Janne, jag vet inte vad som är sant längre. Du är den enda som jag litar på. Om du säger hur det är så litar jag på dig. Det var smärtsamt att läsa. Jag frågade Chito om råd. Han hade blivit religiös och rekommenderade mig att skicka Peter till en präst. Jag var inte säker på att det var bästa alternativet, men det var bättre än ingenting. Gå till en läkare. Om inte det fungerar måste du se till att få hjälp av någon annan, skrev jag till honom. Men den finska stoltheten satt hårt i Peter. Till och med i det här tillståndet. Han vägrade träffa någon. Och medicinen han fått på psyket vägrade han att ta. De sista 4 månaderna av voltan satt han isolerad. För plitarna ville inte släppa ut honom på banan. Han var en stor kille. 185 cm lång och vägde säkert 100 kilo. Han hade utgjort en fara både för sig själv och andra. När Peter muckade hade han gått ner i vikt. Han körde på igen direkt. Gjorde business och drog in pengar. Men hallucinationerna blev bara värre. Jag förstod att någonting var allvarligt fel. Peter visste inte längre vad som var sant och inte sant. Det blev för mycket. Hans utväg blev en kula i sitt eget hjärta. Jag har aldrig tyckt om självmord. Att folk lämnar sorgen till sina anhöriga. Men han gjorde det på ett hedervärt sätt. Han ville inte skapa uppståndelse eller ge någon dåligt samvete. Han orkade bara inte mer längre. Men för oss som var kvar gjorde det ändå precis lika ont. Sebbe och grabbarna kom över för hans begravning. Jag ansökte om permission för att gå men fick avslag. Peter hann aldrig spela in någon riktig skiva. Men musiken finns kvar som ett minne av en broder som försvann alldeles för tidigt. Jag hade velat ha honom vid min sida idag.
Janne Ranninen här. Hoppas ni gillar boken. Jag har min egna podcast i Finland. Så alla ni finsktalande kan söka på JR True Crime Podcast.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.